Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hej och välkomna till Indupodden nummer 58 i ordningen. Den här veckan så har vi tittat på Daytona 24 timmars. Vi har tittat lite i Indycar-nyheterna i världen. Och Ronny, du har snackat en del med några av Sveriges två hetaste juniorer, eller hur?
Jajamän, vi har haft en listeners Q&A med Linus Lundqvist. Eminenta frågor från Facebookgruppen Indycar Sweden som vi håller så högt. Och så har vi ju haft Viktor Andersson också på besök. Viktor som är klar. Mattias Andersson, vår Indypodden Pikantingens son, som nu är klar för Formel 4 i USA. Han var ju med i slutomgången i slutracet på Circle of the Americas förra året och gjorde ju succé där redan från början. Och nu är han alltså klar för en heltidsstyrning 2021 med samma team, Kiwi Motorsport. Så vi har pratat om det.
Mm.
Och Anna, hur är läget med dig då?
Det är alldeles underbart faktiskt. Så att jag ser fram emot att lyssna på den här snacket med Linus och snacket med Viktor och sen så höra vad ni gör och surra om såklart. Mm.
Vilken ände börjar vi? För vi har ju en... Ja, men vi börjar med Dale Coyne Racing ändå. De har kretsat kring nu på IndyCar-fronten den här veckan. De har gjort klart med en ny förare.
Ja, de ska ha hemvändarfest åt Ed Jones som körde hos dem i sin rookiesäsong 2017. Jones är väl ett kort som inte är så välspelat. Han kom trea i Indy 500 2017, men sen så var ganska osynlig året han spenderade hos Ganassi och sen körde han lite Carpenter och förra året satt han med still efter att hans DTM-satsning inte blev av. Vad tycker ni om Ed Jones? Har ni något att tycka om honom?
Jag kan väl tycka att det är kul att han kommer tillbaka. Alltså att en debutsäsong är alltid en debutsäsong och det kan ju gå riktigt bra och riktigt i skymundan. Så att det känns som att efter en debutsäsong så är det alltid oerhört svårt att bedöma en förare.
Mm. Ja, Ed Jones fick ju ställa sin styrning till förfogande för Felix Rosenqvist. Han fick ju ingen andra chans. Eller, blev det en säsong i Chip Ganassi eller blev det två säsonger?
Det blev en enda och ja. Han var rätt osynlig då. Att komma trea i sin första Indy 500 är en rätt stor grej också då för Dale Coyne Racing som då som nu är ett av de mindre stallen. Och hans första säsong var ju bra, men just att han kastades in i Ganassi i sista stund var det lite då. Ganassi jobbade ju på att få fram Rosenqvist då, och sen inte det gick i och med att Rosenqvist körde Formel E. Så tog de liksom första bästa, och det var ju Ed Jones. Och det kanske var svårt för honom att klara av den pressen då. Jag kommer ihåg han låg trea eller tvåa bakom Dixon i Phoenix och sen kraschade med några varv kvar bara. Ungefär som Felix gjorde i Texas förra året. Men annars har inga minnen av honom i IndyCar. Men ja, förutom den där tredjeplatsen på Indy 500 då. Mm. Så jag tror att han är revanschsugen, minst sagt. För nu är det i alla fall klart med att han ska få köra hela säsongen i Sealmaster-bilen som är ju då Coynes första bil, får vi lov att säga.
Mm. För det har ju också blivit offentliggjort nu att det blir ju... Det som vi var inne och trampade lite i förra veckan, det var att det här Rick Ware Racing skulle ha ett samarbete med Dale Coyne Racing nu 2021. Och nu är det alltså klart att det kommer bli totalt tre Dale Coyne-bilar under 2021. Två heltidare och en one-off då, eller typ på Indy 500. Och då är det Rick Ware Racing som står för bil 2 och 3 där. Och där är det ju ännu inte någon klar. Men vad har vi på Rick Ware Racing, Jakob?
Rick Ware himself verkar vara någon som vill köra så mycket som möjligt, så många olika serier som möjligt. Han själv körde NASCAR på 90-talet, en del road racing ute i västra USA. Sen har Rick Ware Racing själva stallet då. Spenderat en herrans massa tid i NASCAR, i alla möjliga serier, i IMSA, i Asian Le Mans Series till och med, supercross, alltså motorcykel. Och på senare tid har stallet cirkulerat kring Rick Ware's son Cody Ware, som är regerande mästare i Asian Le Mans Series LMP2, om jag har förstått det rätt. Och han kom fyra på Daytona 24 timmars LMP2-klassen nu i helgen. Cody Ware är väl inte någon supertalang, men han har ju väldigt många mil i kroppen i väldigt många olika sorters bilar, så han kastar sig in i samma fack så kanske som Dalton Kellett eller Max Chilton, liksom habil förare på 20:e plats. Jag vet inte.
Men tar vi då Cody Ware här nu, av en händelse när jag gick in på livetiming här nu, för det är ju tester på Sebring den här veckan. Och nu klockan 19.34 en helt vanlig måndag i februari, så är faktiskt Cody Ware på banan och kör och testar på Sebring ensam och allt att döma. Så det kanske är en indikation på att Cody Ware kanske tar en av i alla fall några race i år. Det hade ju varit lite kul faktiskt.
Intressant är vem som tar de andra då. Är det Romain Grosjean eller vad säger vi?
Vad tror du, Anna, om sannolikheten att det blir Romain Grosjean som får ta hand om road courses och street courses i år?
Så sugen på att köra, det är han ju. Han hade ju gärna velat köra F1-finalen också. Så att jag tror inte att det är en omöjlighet. Det är väl ganska tur för honom, tror jag, och för alla runt omkring däremot, att han inte ska köra ovalbanorna, för det tror jag inte att han behärskar i nuläget. Sen får vi se kanske vad som händer framöver.
Tror du att hans sätt att köra skulle passa IndyCar då? Han har lite temperament, gossen.
Ja, det har han ju, och det har han ju fått skit för ett antal gånger också under de här åren han har kört Formel 1. Men han har ju också blivit äldre. Han har hanterat Kevin Magnussen på ett bra sätt, får man väl ändå säga, tycker jag. Och han har ju också mognat och vuxit. Så att, där tycker jag nog att IndyCar egentligen är ett bra val för honom, faktiskt. Och jag tror att IndyCar också kan ha glädje av en Romain Grosjean. Mm.
Han har ju varit en av de snabbaste i Formel 1 de senaste 10 åren som inte lyckats vinna någonting. Jag var ju väldigt nära några gånger när han körde Lotus bredvid Kimi Räikkönen där. Och det är svårt när man inte har någon insikt i hans körstil. Är han mjuk på ratten eller aggressiv på ratten? Så det är lite svårt att veta, men IndyCar kräver ju att man behärskar många sorters underlag. Alltså inte bara långsamma snabba banor, utan ojämna banor. Banor med liksom en krona på vägen, eftersom det är stadsbanor. Man behöver kunna liksom slitna däck på ett helt annat sätt än i Formel 1, och kunna köra på sladd mycket mer än i Formel 1 också. Jag vet inte om det passar Grosjean så, men min instinkt säger att det gör det, för han är ju en vilding och vilda förare brukar ju kunna köra på sladd.
Jag tror också det finns någonting i en mening när man nämner de två namnen ihop, IndyCar och Grosjean, som det känns som att det klickar. Jag kan inte heller riktigt sätta fingret på varför. Men jag tycker att det skulle vara väldigt roligt att se honom testa. För jag tror att det skulle kunna bli en riktigt, riktigt bra match.
Antagligen kommer det vara så att inom en eller två veckor kommer vi ha facit på detta. Så att det är väl bara för oss att följa upp allt eftersom nyheterna kommer här nu.
Jag ska bara kolla Twitter lite snabbt. Nej, 1938 har det inte hänt någonting där. Nej, men ryktena dör ju inte, så det kan nog komma när som helst.
Ska vi gå vidare då? Innan vi går igenom händelserna i Daytona 24 timmar som kördes i helgen nu, kan jag bara tillägga det att jag är numera sportvagnsfrälst också. Jag har varit lite på väg åt det hållet, men helgens begivenheter var liksom det sista som krävdes för att jag älskar det här. Men vi kan ju ta det kanske efter vår Q&A med Linus Lundqvist.
Ja, det ska bli intressant.
Linus Lundqvist, välkommen tillbaka till Indypodden.
Tack så hemskt mycket.
Först och främst, stort grattis till din styrning för Global Racing Group with HMD Motorsport. Vi börjar med en lyssnarfråga från Mikael som faktiskt går... Han lystrar faktiskt till efternamnet von Apfelstrudel på Facebook. Mikael von Apfelstrudel, jag citerar då. Hur jävla gött känns inte detta?
Ja, först och främst tack. Det känns så jävla gött, helt ärligt. Såklart, det är ju allt en förare vill, tänkte jag säga, att vinna mästerskap, så det har vi gjort. Så det får man ju säga att man är väldigt nöjd med. Sen måste jag säga, snyggt är att du fick till det officiella namnet nu för det team som har kommit att tävla för den här säsongen. Det krävs lite träning att få in det, men som sagt, det känns jättegött. Både att man studsade från den säsongen vi har haft och sen att få kunna presentera en sån här satsning också, tycker jag känns väldigt, väldigt kul.
Mm. Ni har ingen sån här intern förkortning för det här teamnamnet? Typ ja. Spam som McLaren kör med? Eller de kör inte internt, det är mest externt som folk säger det. Men vad kan det bli för GRGHMDM?
Ja,
det går inte att säga.
Global HMD blir det i sådana fall. Eller bara global. Bara HMD.
Ja, just det. Men jag tänkte som så här, att på agendan idag så har vi ju en del lyssnarfrågor som kommit in från våra vänner i den eminenta Facebookgruppen IndyCar Sweden. Är du med där? Är du med där?
Ja, det är jag. Så jag vet inte riktigt. Jag tror att jag är med där. Jag ser lite inlägg då och då.
Men där har vi gått, vi har fått lite hjälp av dem där. De har gått samman och ställt lite lyssnarfrågor till dig.
Ja, okay.
Men först, hur har din vinter sett ut?
Den har varit som de flesta andra vintrar för min del, ska jag säga. Det har ju varit mycket, mycket jobb med att försöka leta reda på team inför nästa säsong och ta reda på så mycket information om det som möjligt från det. Det ska vara ett viktigt jobb att veta vart man ska vara nästa år så man väljer rätt team och så vidare. Och sen inleds ju hela den processen såklart med kontraktsförhandling samtidigt som du försöker jobba väldigt mycket just med sponsorsidan och partners och försöka få ihop en budget till det hela. Så det är ju där egentligen allt fokus läggs och sen så ska man ju försöka hinna med och träna och kanske träffa lite vänner och sånt vid sidan av också, tänkte jag säga. Så det är väl mycket fokus som ligger där och mycket tid som går åt det.
Vi märker att det är faktiskt många som undrar över just sponsring och de finansiella processerna. Alltså processerna bakom att landa en sån här kontrakt av den här kalimen som du har nu. Vi har Anders Egeland som har en fråga kring detta. Det är scholarshipet från den segern då 2020. Har det täckt hela finansieringen av styrningen 2021?
Nej, det har täckt ungefär hälften av styrningen.
Så då kan vi haka på den som Jonas Magnusson undrar då, det är om är Jula med och sponsrar även i år?
Vi får se, det är inget som är bestämt än idag. Men det var väldigt kul att ha dem ombord förra året, så vi får se vad som händer. Men från min sida var jag väldigt nöjd med samarbetet i alla fall.
Mm. Nu när allt ändå är klart och påskrivet, kan du berätta om hur det gick till, alltså turerna gick till och varför det till slut landade hos just Global Racing Group, HMD Motorsport?
Nej, men det var ju som sagt ett ganska långt jobb, och så först och främst så var man inte tvungen att titta på vilka team som kommer köra in the lights den här säsongen. Om det inte kördes någonting förra året så är det inte helt under att de team som körde 2019 skulle köra 2021. Samtidigt som att teamen, ja men här får man ju försöka ta reda på så mycket som möjligt. För visserligen kan ju team se väldigt bra ut på papper och historiken ser bra ut. Men helt plötsligt så har ju hela ingenjörsteamet ändrat och de ingenjörer som har varit där går till något annat team och så vidare. Så det gäller verkligen att ta reda på så mycket information som möjligt, för det är ju... teamnamnet gör ju inte en bil snabb, utan det är just folket runt det. Så det är där man får försöka följa liksom vissa personer, vart de har gått och så vidare. Och då landar det ju som sagt på ett par team som vi ansåg liksom kommer ha med mästerskapet att göra. Och det är ju bland de teamen vi vill vara. Däribland var ju just då HMD som blev det intressanta spåret. Och sen så vart ju de då teamade upp då med mitt gamla team också, Global. Så det gifte sig väldigt, väldigt väl från min sida, där vi fick både det bästa från förra året samtidigt som vi fick erfarenheten då som HMD har med sina ingenjörer.
Ja, men som du säger, att det är ju en sammanslagning här nu mellan HMD och Global då, men kan du i den här nya konstellationen, kan du berätta om dina första intryck av just hur Lights-teamet kommer vara sammansatt och de som kommer jobba närmast dig?
Ja, som sagt, det blir väldigt mycket att kanske HMD leder lite just på ingenjörssidan, eftersom det är de som har haft ingenjörer som har jobbat med Indelights tidigare. Och sen kommer ju Global upp och då, det blir deras första år då, Indelights. Och jag tror det var ett ganska smart drag av dem, för de kan komma med kompetens för att stötta HMD samtidigt som att Global då får lite erfarenhet på Indelight-sidan, och vem vet i framtiden om de vill stå då på egna ben, så har de ju definitivt möjligheten att göra det. Men som sagt, den ingenjören och de mekanikerna som jag jobbar med är ju tidigare erfarna i Indelight-mästerskapet och har gjort under ett par säsonger, så jag känner mig trygg i det. Och jag tror hela teamet är väldigt, väldigt taggade på den här säsongen, eftersom många av dem ville ju göra förra året men var tvungen, men tog ju klivet indirekt ner då till det mästerskapet vi körde förra året, Regional. Så många där på HMD-sidan känner ju redan till. Vi har ju tävlat mot dem förra säsongen, så de vet ju samtidigt lite vad jag går för. Så det var inte helt nya ansikten, men det är en annan grej att få jobba nära med dem.
Du är socialt kompetent, gosse som du. Det kommer nog inte vara svårt för att komma in i det gänget, eller?
Nej, de är ju... Så jag menar, vi delar en väldigt, ett väldigt starkt mål, och det är vinna. Och redan där har man mycket att hämta hem.
Ja. Vi ska ju prata mer Indelights alldeles strax här, men vi har en liten undra här. Någonting som vi i podden har varit lite nyfikna på, du kanske hörde till lite det vi pratade om i början där, men hur du förbereder dig inför en säsong. Men hur du själv tränar, vi vet ju till exempel att Marcus Eriksson och Felix Rosenqvist, de cyklar väldigt mycket, och Marcus kör mycket funktionell så här high intensity träning, och Rasmus Lind gör typ så här, springer milen varje dag och gör typ 1000 burpees. Men hur tränar Linus Lundqvist?
Ja, jag har inte haft möjlighet att skaffa cykel, och vi får se hur det blir under säsongen. Men annars, jag håller på med kampsport, så det är väl egentligen den största delen och den roligaste formen av träning som jag tycker. Den blir jag använt, alltså jag är ute och löper, kanske inte 88 mil om veckan, men det blir mycket sånt, och sen så även lite styrketräning på gym och så vidare. Så det, jag försöker blanda det lite, men som sagt, den roligaste formen av träning tycker jag är kampsporten, och det är även den bästa formen.
Ja, jag såg, du hade ju en Instagram takeover på Road to Indies Instagram nu här igår faktiskt, i fredags. Ja. Och då såg jag att du var och körde taekwondo. Är det taekwondo som är den disciplinen du kör?
Ja, jag har kört lite, eftersom jag inte varit stationerad här i Sverige under jättelånga perioder, utan det har varit lite fram och tillbaka, så har man fått ta det som finns. Så borta i London eller England så hade jag ett ställe som jag gick till, och sen här hemma i Sverige har det varit lite kickboxning och lite taekwondo och så vidare. Så jag ska försöka leta upp ett ställe nu i USA också, så kan jag komma dit och kanske boxas eller någonting. Det brukar vara väldigt kul.
Jag ska ge det på MMA, så kommer du ha sådana här stora blomkåsöron som Conor McGregor har. Det kommer bli svårt att få på sig hjälmen då kanske.
Ja, plan B. Ja, nej, jag tror jag håller mig till.
Men du styr din träning och så helt själv, eller har du någon typ av mental coach eller typ fystränare som du tar hjälp av, eller som du jobbar med aktivt?
Nej, utan jag styr det själv. Min flickvän är PT, så det är väl den tränaren jag har i sådana fall.
Ja, herregud, du är ju perfekt. Gratis PT, eller då?
Ja, gratis och gratis tänkte jag säga.
Ja, det är sant. Men om vi går vidare då och styr tillbaka det till Indy Lights-bilen, så det är ju på många sätt en helt annan grej än det du har kört tidigare. Du nämnde i intervjun i förra veckan att du fick anpassa din körning när du under ditt Indy Lights-test i höstas då. Tobias Wettermark undrar om du kunde förklara detta lite mer ingående. Alltså på vilket sätt fick du anpassa körningen, och handlade enbart om fart och downforce, eller måste bilen köras fundamentalt annorlunda?
Ja, det beror på lite. Alltså, som sagt, det blir ju lite detalj och nördnivå. Och det är ju så, varenda gång du hoppar i en ny bil så kräver ju den liten annan körstil, eller den kanske föredrar och blir körd på ett visst sätt. Så för att verkligen dra fram de här sista tiondelarna så behöver du ju justera det. Sen ska jag verkligen inte säga att du behöver fundamentalt köra en annorlunda. För i slutändan, jag menar, det är en racingbil. Du har tre pedaler och en ratt, och så ska du köra så snabbt du kan. Så oftast där är ju grunderna väldigt, väldigt lika. Men sen så är det just detaljerna. Och en sån grej var ju att det går ju så mycket snabbare. Så jag säger det, vi har ju en ganska så mycket högre topphastighet. Men vi har oftast en kortare bromssträcka än vad vi hade förra. När man hade förra säsongen. Så allting har ju blivit mycket mer komprimerat. Och bilen ser ju lite annorlunda ut. Till exempel, vi har lite mindre turbolagg i Indy Lights-bilen än vad det var i förra Formula Regional-bilen. Vilket innebär att du kan vara lite mer aggressiv på gas och behöver inte vara lika progressiv för att bygga upp turbotrycket. Vilket innebär också att du kanske kan pusha lite mer i ingångarna av kurvorna. Så det är sådana här smågrejer som kanske blir ganska stora när man är nere och jagar hundradelar och tiondelar. Då gör det ganska stor skillnad sen när du väl hittar rätt. Och det är väl de grejerna som det gäller att bli bekväm med och kunna känna sig trygg och veta vad man gör.
Är det faktiskt så då att den är mer, Indy Lights-bilen är på ett sätt mer lättkörd då?
Nej, det skulle jag inte säga, för det är bara annorlunda. Sen går det ju så mycket snabbare, och det är en ganska tuff bil. Det är en häftig bil att köra snabbt, för du måste verkligen ligga på gränsen, oftast gärna över gränsen, för de här däcken. Jag vet att kanske en del följer liksom Formel 1 och vet att Pirelli-däcken är jättekänsliga just för typ yttemperatur och så vidare, att du inte får sladda. Medans våra Cooper-däck nästan tycker om det, i alla fall skadas inte av det, vilket innebär att du kan ligga lite fri så att säga med bakändan. Så det är också en sån grej som var skillnaden mot förra året. Men det är som sagt, det är lite kul också. Det blir lite hang it loose, tänkte jag säga.
Ska vi se här. Men på tal om bilen då, vi har också en fråga av det mer estetiska slaget. Det är Niklas Ekman som undrar om polisliveryn kommer att sitta på bilen 2021. Han var väldigt besviken på att den inte använder 2020. Du kanske kan berätta vad Niklas refererar till först för, liksom, för kontextens skull för övriga lyssnare.
Ja, det här växte ju fram som starkast var ju under mina 2 år i Storbritannien när vi gjorde om liveryn där. Det började kanske redan lite 2016 här hemma, men sen växte det fram under 2017 då teamets design var att de hade 3 rutor på bilen. Så bilen var en färg och så hade du 3 då rutor som du fick välja färg. Och jag tänkte att jag skulle välja lite Sverigetema, så det blev gul och blått. Men efter ett tag så var det ju några som började säga kommentarer att det liknade ju deras, alltså Storbritanniens polisbilar. Och då växte sig den termen kvar, eller fast, att vi är police car, race car. Och den, ja, det höll ju vi fast vid då, 2017, 2018 och även 2019. Så blev det den designen. Men sen då förra året så gick vi ifrån den. Jag vet inte, vi har faktiskt inte riktigt bestämt liveryn än. Men jag får väl säga att don't keep your hopes up. Man ska aldrig säga aldrig.
Då ska vi se här. Men det är ju inte bara bilen som är ny för dig i år, utan också banorna. Vi pratade med dig om det förra året också. Och då var det liksom, för det var ju samma utmaning då var ju som alla banorna nya för dig, och det gick ju som det gick, och du vann typ allt ändå, även när banorna var nya för dig. Men för det första, är det någon särskild bana som du ser extra mycket fram emot att köra i på årets kalender?
Ja, alla stadsbanor ser jag verkligen fram emot. Det är, som sagt, jag har ju kört en stadsbana tidigare, och det var ju på Grand Prix de Pau i Frankrike där. Det är hittills i alla fall alltså min favoritbana som jag har haft någonsin. Det är någonting väldigt, väldigt speciellt att tävla på en stadsbana. Så det ser jag fram emot att få kunna återvända till. Sen är jag väldigt intresserad av att se hur ovalerna blir också. Vi kör ju på en oval och det tror jag kommer bli en av de största utmaningarna jag har framför mig i år, att kunna bli van med det. Och just, jag pratar redan nu lite med teamet och ingenjörerna om det, att som sagt ovalracen och själva racerna är ju väldigt speciella, och hur man lägger upp dem och taktikmässigt och så vidare. Så ja, det ska bli spännande det också. Men som sagt, de jag ser mest fram emot är street-racerna.
Mm. På tal om ovalerna då, så Tommy Dahlman undrar just hur dina tankar går inför att köra på ovaler. Har du en plan för hur kommer att förbereda dig inför just de här racen? Du sa att du pratat med teamet en hel del om det.
Ja, det blir ju svårt, och alltså det bästa sättet att förbereda sig är ju att köra på dem. Så någon gång måste det bli den första, och det här kommer ju bli min första gång då. Så jag tror som sagt, försöka förbereda sig så gott man kan med att prata med ingenjörer och kanske andra förare. Och även som sagt lite simulatorjobb och se vad man kan göra där också. Men jag tror att annars får man komma dit med bara inställningen att nu ska man försöka lära sig så mycket som möjligt i början, så får man se vad man kan göra sen under race om man känner sig bekväm.
Ja, i och med att det är så pass nytt för dig, är det något särskilt håll som känslorna går för dig just nu innan du ens har testat på det liksom?
Ja, mer taggad än någonting annat. Det ser jäkligt häftigt ut, för jag menar, det kommer gå fort och det är nära murarna och det kommer ligga nära alla andra. Sen vet jag att när man har tittat liksom på Indy Lights racen som har varit på valerna, även om någon annan har tittat på typ Freedom 100 och så vidare. Mm. Alltså det är ju varje race avgörs det liksom typ ut ur sista kurvan och de här par meterna kvar till målgång. Det är, gång på gång så är det liksom avgjort det, så det känns som att det kan vara 40 minuter av fullspäckat action. Så jag tror att racerna kommer bli väldigt, väldigt roliga.
Finns någon särskild del av din körteknik eller det man, ja, någon särskild del av din körteknik eller som du kan ha nytta av på just för att det ska gynna dig i ovalen, eller är det någonting du tror att du kommer få tänka om med? Ingen känner din egen körning bättre än du själv, menar jag.
Ja, jag förstår vad du menar. Ärliga svaret är att jag har ingen aning, för jag vet inte vad som krävs för att vara snabb på en oval. Så fråga mig igen efter vi har kört så kan jag ge dig ett svar.
Ja, men det är ju men då är det så här, du är en förutsättning att du kommer tillbaka till podden då, men det kan vi räkna in då, räkna med. Det är bra. Men lite nu inför nu fram till premiären här nu. Så förra året kastades du mer eller mindre in i Formula Regional America. Så du tillbringade, var det 2 månader i Mexiko va? Innan,
ja, riktigt. Ja. 2 veckor.
2 veckor, okej. Okay. Vi säger 2 månader, låter bättre. Och sen bodde du hemma hos en vän då. Och nu när du kan ha lite mer framförhållning, så hur kommer du att göra dig hemmastad i Amerika?
Lite bättre än förra året får jag hoppas. Som sagt, då bodde jag hemma hos Johnny Lindberg. Det måste vara ett par personer som känner till honom, drag racer killen. Extremt duktig och extremt bra kille. Men sen nu som sagt, nu har man ju fått lite erfarenhet och byggt upp en liten vänskapskrets där borta med tidigare teamkamrater och andra som kör där nere. Det är lite kul faktiskt med, för planen är att jag kommer vara stationerad just i Indianapolis som förra året då. Men så, och det man märker det liksom i Indianapolis, jag tror att det var fel liksom sa det till mig först när jag kom ner, han bara välkommen, vi har 2 saker, det är betong och det är racing team. Och det är verkligen så att i Indianapolis så är ju motorsporten väldigt, väldigt stark, och man märker att många andra unga förare liksom är ju stationerade där just för att det är så starkt. Så det är ju kul också, för då är det lätt liksom att man blir liksom en liten grupp som, ja, som hänger tillsammans och tränar tillsammans och hittar på lite grejer, för man lever ju ungefär samma liv. Så jag tror det är ganska bra för oss att vara där.
Mm. Ja, vi hade faktiskt en fråga på det om hur kontakten är med de andra svenskarna, och då menar jag då så Felix, Marcus och Rasmus främst. Så, men hur var din relation med dem under året här nu? Du nämnde att du har gamla teamkamrater så som du hänger med lite också. Vilka är det?
Men relationen med svenskarna var ju bra. Vi hade ju som sagt lite svensk lunch här och någon svensk middag där förra året och så vidare. Så vi höll ju kontakten med varandra och snackade lite och så vidare. Men sen så som sagt, vi alla har ju våra säsonger, så det blir mycket fullt upp också. Men där hade jag jag hade ju väldigt tur också att stötta på en av mina teamkamrater, James Rowe, som jag tävlade med. Han har ju varit i USA nu i 3 år och tävlat. Men han och jag klickade väldigt bra, så vi bilade ju till hälften av racerna tillsammans. Så nu senast jag över så var jag, bodde jag hos honom i lite över en vecka och så vidare. Så som sagt, vi planerar att inte bo allt för långt ifrån varandra. Så jag tror vi kommer ha några roadtrips i år igen tillsammans.
Det låter bra. Hur ser de kommande månaderna ut för dig fram till premiären på Barber i april?
Då ska vi se. Min preliminära plan är att jag är kvar i Sverige till kanske slutet av februari. Lite beroende på vad Biden säger. Om han säger att om 3 dagar så stänger vi ner landet, då sitter jag på ett flyg imorgon. Men fram tills dess så försöker jag lösa lite visa situationer och hela den delen. För det är inte bara och bara när man ska över till USA, speciellt under dessa tider. Men det är lite att stå i där, samtidigt som jag försöker maximera den tiden jag har i Sverige, just med, som sagt, sponsorer och samarbeten och så vidare. Att försöka ta vara på den tiden jag väl är här. För sen är planen att när jag väl kommer över till USA, så att jag stannar där till kanske slutet av sommaren, där vi har ett litet uppehåll. Och sen så tillbaka igen. Men fram tills dess så i Sverige till slutet av februari. Sen så blir det USA, och sen så är det bara att försöka bo in sig där och förbereda sig så mycket som möjligt. Men jag längtar verkligen. Det ska bli riktigt kul att få starta den här säsongen och se vad vi kan göra i Indy Lights.
Okej, Linus sa ju då att Global HMD Motorsport är ju en lämplig förkortning på teamet då. Men jag vet inte, har vi någonting att toppa det eller?
Jag tycker vi kan kalla det för Linus Lundqvist Racing. Det är betydligt enklare och smidigare, tycker jag.
Linus Lundqvist Racing, ja, det är bra. Då, från och med nu, du klubbar vi igenom det. Men vad händer om Rasmus Lind börjar köra också då?
Då byter vi namn.
Ja, det är bra. Ska vi prata lite Daytona 24 timmar då? För där har det ju verkligen hänt grejer. Det var ju som ett sprintrace på 24 timmar. Mm. Nästan.
Och Rasmus Lind Racing var ju farten där, så... Och så tror jag också för ett stall som jag har svårt att komma ihåg vad exakt vad de hette. Performance Tech, kom jag på bara för det. Ja. Jaha, men det var ju ett av de mest underhållande racen i alla kategorier jag har sett sedan oktober. Så jag lät det vara nytt rekord att aldrig tidigare ha 5 bilar slutat loppet på ledarvarvet, vilket det nu var. Mm. Inte det jämnaste loppet någonsin, men topp 5 jämnas i alla fall.
Och vem, vad kan vi säga, vinnarna i varje kategori här nu? För det var ju det här, DPI hette väl typ motsvarande LMP1-klassen då. Det vanns ju då av Wayne Taylor Racing, va?
Jajamän, med Felipe Albuquerque från Portugal, körde sista stinten med bravur. Det var ju inte en lätt match, han satt nog i bilen i 2,5 timme eller så. Mm. Och vid sin sida så hade han Ricky Taylor, som Wayne Taylor Racing är ett familjestall, och Ricky Taylor är sonen till Wayne Taylor. Och sedan så hade vi 2 Indy 500-segrare med i det stallet också. Helio Castroneves kan leverera resultat även på ålderns höst. Mm-hmm. Och så Alexander Rossi. Och de, jag har försökt räkna många Indy 500-segrare som vunnit Daytona 24 timmars tidigare, och det är ju faktiskt en del. Men de ingår nu i samma klubb som till exempel då AJ Foyt och Scott Dixon och Dario Franchitti och Juan Pablo Montoya, bara för att nämna några.
Mm. Och på tal om Scott Dixon och Juan Pablo Montoya, så var de ju med även med i år. Och just Chip Ganassi Racing har gjorde comeback nu då till Sportlands Racing i år, och för första gången då i den här DPI-klassen. Och de var ju så när på att snuva Wayne Taylor Racing på konfekten i år.
Ja, det var ju verkligen... hard charging av Ganassi-bilen i alla lägen. De hade ju Kevin Magnussen som erkände sig vara rookie i den här disciplinen. Han körde väldigt aggressivt och de fightades inte bara med Wayne Taylor-bilen utan med alla bilar. Gärna över chikanen där på bakrakan några gånger. Sedan så fick ju Magnussen en bestraffning för att han gav gas när bilen fortfarande var uppställd för däcksbyten. Och det får man inte göra. För då kan mutterpistolerna fastna i fälgen och sen bryta handen på mekanikerna. Så det är ganska strikta regler man har på det. Man får absolut inte rotera hjulen då när bilen är uppställd. Och det råkade Magnussen göra. Jag var borta i någon timme där, mitt på söndags eftermiddagen, och som längst vad jag såg så låg de 40 sekunder efter ungefär. Och så tog Dixon in ungefär 25 sekunder av de där 40 sekunderna innan Dixon då fick en punktering. Kommer du ihåg den här sekvensen, Ronny?
Och det som var så ironiskt då, det var ju att den punkteringen då, ironiskt nog så bidrog den till en sån full course yellow, så att alla bilar kunde ju gå i depå då, vilket gör att Scott kunde ta sig till in i depån, byta däck, komma ut igen. Och så som reglerna har varit här nu under det här 24-timmarsloppet, det är att de samlar ihop hela fältet och sen delar in dem i klasser igen. Så att det som kunde varit liksom skälpt Chip Ganassi för gott den här tävlingen var faktiskt till hjälp då. För istället för att vara 15 sekunder efter då, som Scott hade kört upp dem till, så kunde de ansluta till ledarkvartetten då.
Mm.
Så att teamet tjänade på den här.
Ja, jag kan säga det var 12 gul flagg på de här 24 timmarna. Det blir ju snitt då en varannan timme. Men då får man ju ändå ett Grand Prix ungefär mellan varje gul flagg. Så det var ju ändå lite drygt 2 timmar fullfartsracing mot slutet. Och det var ju väldigt många strategier som stallen då försökte lura varandra med. Ganassi till exempel, de gick ut på tidigare, gjorde undercut, kom ut i ledningen, men sen efter sista påstoppet så behövde de ju fylla på mer bränsle än vad Wayne Taylor-stallet behövde. Mm. Och så var Wayne Taylor-stallet i ledning. Men Renge van der Sande, som jag tror gjort succé på många, det är nog många som inte hört talas om honom tidigare, men han är ju en demon i sportvagnsracing. Vann här förra året med Wayne Taylor. Körde ju fatt Philip Albuquerque. Med 8 minuter kvar så såg det ut att bli en rysare in på mållinjen. Men då samma däck punkterades då också av Renge van der Sande. Mm. Och Albuquerque kunde defilera närmast in i mål. Men samtidigt som det hände så var det en jättefight om andra platsen. Mellan då Mastan, Harry Tinknell. Mastan hade ju också ett väldigt intressant lopp. De var 5 varv efter vid ett tag, och sen så mot slutet så låg de 2. Och sen då förstås Kamui Kobayashi i Alley Racing nummer 48. Kobayashi körde fatt och förbi Tinknell då med bara, om det var ens 5 minuter kvar där. Vi har ju missat mycket, och vi har bara gått igenom en av de här 5 klasserna också. Mm. Men det var ju ett fantastiskt bra lopp, och jag har på känn att Daytona 24 timmars gjorde succé på den svenska publiken nu. För det var mycket snackis här, både på Twitter. Våra kommentatorer var ju helt lyriska trots att de satt där i 7,5 timme mot slutet. Mm. Så jag hoppas att vi kommer följa upp det här med Sebring om ett tag. För då kommer ju förmodligen också några IndyCar-förare finnas på startlinjen.
Ska vi bara avsluta med ändå med att säga att det var ju just Rasmus öde den här helgen. Det var ju att han gjorde ju en riktigt bra första stint där han faktiskt tog upp bilen till ledning då i LMP3-klassen. Och men sen i samband då efter han gjorde en dubbelstint, och sen den som hoppar in i bilen, Castle heter han va? Hoppar in och blev då mer eller mer, alltså på timme 2 då blir påkörd bakifrån av en GT Le Mans bil då, vilket gör att de förlorar ju en massa varv där i depån för att försöka laga detta. Och sen var de ju då avhängda kan man säga, men Rasmus gjorde ju rakt igenom en väldigt stabil insats och visade väl att han har kört mycket sportvagn nu, och jag tycker lovande för framtiden. Men sen hade vi faktiskt en svensk seger i LMP3-klassen får vi ändå säga, eller typ.
Ja, men det tycker jag vi kan säga, att Oliver Askew tillsammans med Spencer Piggott var ju den proffsigaste line-upen i den klassen, och till slut så vann de i 5 varv och de satte inte ett hjulfel.
Så bra jobbat. Men då kanske vi lägger Daytona 24 timmars till handlingen här nu. Jag vet att Anna, du tittar ju inte på detta då, just det här året. Men hur sugen blir du på sportvagnsracing nu när du har hört jag och Jakob orera om detta nu typ i en halvtimme?
Vi kan väl säga så här, att jag hoppas att bilarna kör något snabbare än vad ni pratar.
Okej.
Okay. Ja.
Yeah.
Viktor Andersson, vad har vi på honom?
Det är väl en härligt glad 17-åring som drar iväg till USA för att köra Formel 4.
Ja, men precis.
Och testa om man kan köra i pappas fotspår. Jag pratade faktiskt lite med Mattias Andersson om det här för någon vecka sedan. Och då fick jag ju klart för mig att kvinnan som är delägare i teamet, hennes pappa, om jag förstod det rätt, hette Mo. Och han jobbade i det teamet som Mattias körde i Indy Lights. Så tycker jag var en kul story.
Jättekul. Och det visste inte jag faktiskt. För det kom inte upp under intervjun vi gjorde det. Han pratade om att det var ett familjärt team. Men jag visste inte att han menade det bokstavligt nästan då.
Jag får man fråga, tror du.
Ja. Men du, jag vet ju, du håller ju Viktor väldigt högt, Anna. Du har skrivit en artikel i Aftonbladet nu alldeles i veckan här där du rankade de mest talanger, alltså Sveriges största motortalanger. Och där var Viktor ganska högt upp, va?
Japp, den låg han med i den övre delen, kan vi säga. Jag tänker inte avslöja vilken plats, ifall att det är någon som inte har läst den än och är sugen på att göra det, så lägger det faktiskt på Sportbladet. Jag fick uppdraget att ranka Sveriges topp 20 under 20, men bara över 14 år. Så det är inga 13- och 12-åringar med. Även om jag kanske hade velat se någon där faktiskt.
Yes. Ska vi ta och lyssna på vad Viktor hade att säga då?
Hemskt gärna.
Viktor Andersson, klar för F4 United States Championship. Berätta vad den här möjligheten betyder för dig.
Ja, men det betyder ju såklart väldigt mycket. Alltså, det var det som var tanken inför förra årets säsong 2020. Det var ju det mästerskap som jag var klar för då också. Men det var ju, alla vet vad som hände 2020. Det blev svårt att resa och mästerskapen blev lite... Ja, det blev svårt för internationella förare att resa till USA bland annat. Men jag hade ju chansen i slutet av säsongen att köra finalen på Circuit of the Americas. Och nej, men det gick bra. Vi visst kände att vi hade farten och vi visade att vi hade farten för några team där. Och nu när jag fått chansen inför 2021 med teammästarna och det teamet som jag testade för i höstas, så känns det självklart jättebra. Och bara vi kan komma dit och testa och göra de förberedelser vi behöver, tror jag vi har alla chanser i världen att fighta som mästerskapet. Och det är ju faktiskt så att vinner man mästerskapet så får man en stor del av budgeten att gå vidare till Formula Regional Americas, som det som Linus Lundqvist vann förra året.
Ja, hur avgörande var den helgen då förra året på Circuit of the Americas? Hur avgörande var den för att du fick förnyat förtroende 2021?
Ja, alltså självklart så har ju de flesta 2020 har man ju hänsyn till att det hade ju inte varit omöjligt om det hade blivit ett tävlingsfritt år, men det ökar ju självklart chanserna och gjorde att jag kunde få en bättre deal och inför det här året. Och eftersom att just det är teammästarna och de som har känns som de som hade det bästa teamet, så känns det ju som att just nu känns det ju som att jag är deras prioriterade för att det är mig de ser som en mästerskapskandidat. Och det känns ju kul att gå in med säsongen med, ja, med den känslan liksom. Så att, nej, det var nog en viktig del.
Hur, du sa att ja, det är ju team eller mästerskap eller mästarna helt enkelt som du kommer köra för nu. Vad var dina intryck av teamet, rent hur de jobbade och hur det klickade mellan er?
Nej, men det kändes bra. Alltså, det är ju, man kan säga att det är, de har många bilar, 3-4 bilar, men det är ändå ett ganska, det är ett familjeteam ändå, kan man säga. Det är en kille och en tjej som är ett par som har teamet ihop, men de lever med racingen. Det är inte så att de har världens största trailer eller världens finaste verkstad, men de liksom, istället för att ha allting fint på utsidan, kanske de satsar på att få resultaten. Och det är, enligt mig, det är det som är det viktigaste. Alltså, jag behöver inte ha röda mattan eller kristallkronor, utan det ska vara resultaten som räknas. Och jag tycker de visar helt rätt mentalitet i höstas, även om det inte var oprofessionellt eller så, men just att resultaten är det de jobbar för känns det som.
Det kommer ju vara mycket nya intryck nu under året för dig. Men om vi börjar med bilen du kommer köra, du fick ju testa på den sagt förra året. Så hur skulle du beskriva den karaktären i den bilen och hur den skiljer sig mot det du har kört förut?
Ja, alltså det är en Formel 4-bil och den liknar de flesta Formel 4-bilar i världen, lite olika motorkraft och lite olika farter mellan olika Formel 4 i världen. Men jag har ju tävlat 2 år i Sverige i Formula Nordic, eller Formula Renault 1,6 liter som även kallas då. Och fartmässigt kan man säga att det skiljer inte så mycket, och de är ganska lika egentligen. Skillnaden är väl just att Formel 4 har De har sexväxlad paddlar istället för Formula Nordicen som har en växelspak. Då. Men, så det är en bil, en fart på bilen som är ganska van vid. Och, så att, efter att ha kört i 2 år här i Sverige så känns det som en perfekt uppvärmning för nu min internationella debut. Och det är en ganska enkel formbil egentligen. Det har bara 160 hästkrafter och ganska enkel aerodynamik. Så att det är inte så avancerad bil på så sätt.
Det är också en hel del nya banor för det då. Till exempel vi har ju Circle of the Americas och så har vi Mid-Ohio och Road Atlanta till exempel.
Ja, alltså Circle of the Americas var ju en ny bana i höstas, så den banan känns som kanske den banan som man var mest syn på att testa på. Man har ju sett Formel 1 och det är en otroligt häftig bana, men nu har det ändå blivit klart då med lite kalendersförändringar att det blir Road America istället för Laguna Seca då, som försvinner, och även Sonoma. Och Road America är faktiskt en bana jag ser fram emot ganska mycket. Det är en bana som, det är en stor och fin bana, en bana som jag kört ganska mycket på simulator, och det är en av mina favoriter i simulator racing då. Så att det ska bli riktigt häftigt att testa den i verkligheten.
Nu går det ju liksom, det går ju pappas fotspår nu kan man ju säga då, i och med att han körde ju Indy Lights där. Så hur känns det, och vad är dina långsiktiga planer nu? För förra säsongen så var det ju, som du säger, att köra Formula Regional Americas var ju då en inkörsport till Indy Lights. Nu är det ju ett stipendieår till Superformula, till exempel i Japan. Ja. Hur ser den långsiktiga planen ut? Vad ser du dig själv om några år till exempel? Vilken väg alltså, ser du framför dig?
Det var ju lite udda kan man ju tycka att det blir. Jag hade ju förväntat mig att Formula Regional hade fortsatt till Indy Lights stipendiet några år till, men om man ska, och det är egentligen att köra i Formel 4 i USA, det var inte så att tanken var att Japan var målet när man signade upp för att köra Formel 4 i USA, men utan det är ju självklart när man åker som svensk över till USA så är ju IndyCar det man siktar mot, och det känns ju då som att Formel 4, Formel 3, Indy Light och IndyCar var en bra stege, men nu när de har ändrat Formel Regional till att man kan gå till Superformula, det är omöjligt att veta vad stipendiet blir nästa år, men jag ska ju inte säga att det är sämre. Priset är nästan ännu bättre. Jag menar, Superformula är ju den näst snabbaste racingklassen i världen. Det är ju snabbare än Formel 2, snabbare än en IndyCar, även om IndyCar är snabbare på vanorna kanske. Men, så att vi får se, det är långt dit, men att om man skulle vinna Formel 4, vinna Formula Renault och sen ta sig, kunna köra Superformula så är ett år, så är det någonting man kan lära sig mycket av, men det är svårt att veta. IndyCar är ändå det som jag siktar mot, men vägen dit kan ju gå till olika håll, man vet aldrig.
Men hur fram till premiären här nu då, hur ser planerna ut rent, vilka tester du har och dina förberedelser, och hur kommer du att till exempel bo och leva i USA sen nu under året?
Alltså planen nu i säsongspremiären är ju i slutet av mars då, och det är ungefär 2 månader dit, och planen är att göra en test nu i slutet av februari på Road Atlanta som premiären går på, och sen även en test på Virginia som är en bana vi kör på lite senare under säsongen. Så det är två tester, 4 dagar inplanerade inför premiären. Men jag vill inte planera direkt att bo i USA under säsongen, utan planen är att resa fram och tillbaka. Men ja, resa är ju kanske det största problemet just nu för en racer som tävlar internationellt, just att resa fram och tillbaka. Så vi får väl se hur det blir framöver, om det är så att man får bo några extra veckor eller stanna kvar. Vi får väl lite se hur enkelt det blir, men planen just nu är väl att resa, göra en ganska många resor fram och tillbaka under den här säsongen.
Mm. Men avslutningsvis här nu är det ju ett nytt äventyr på gång här nu. Men om du skulle sätta ett lite längre perspektiv här nu då, vad är det, kan du nämna 3 saker på din bucket list?
Alltså, det är svårt att veta, men alltså, självklart, klart, som jag sa, tävla i IndyCar är ju målet, även om det är en lång väg dit. Så att det är klart att man ska sätta upp delmål är väl att antingen tävla eller vinna Indy 500. Det är ju självklart ett bucket list mål, men det är ju otroligt svårt, och det är många som har försökt många gånger, men det är ju självklart en grej som skulle vara kul. Men tävla i IndyCar, vinna ett IndyCar-lopp, men det är svårt att veta, men just att komma långt i racingen är svårt att sätta upp mål, tror jag.
Vad är det som är så speciellt med IndyCar då? Som gjort att du har fastnat för det?
Ja, men alltså, det är ju det är inte så att Formel 1 inte är fränt, men det är just att den här anledningen varför man, vi i alla fall känner att USA är passar bättre för mig just nu, är just det här med att de har en helt annan del i sin racingstege, att man kan ta sig upp i klasser via stipendier som inte, det fungerar inte på alls samma sätt i Europa då. Så att det är både att IndyCar är fränt och det går otroligt fort, och just att racingen är, det är lite enklare, det behöver inte vara så himla komplicerat. Se på banor som St. Pete och Toronto, lite enklare banor, Mid-Ohio, som inte, om man jämför med banor som Monza och så, liksom det behöver inte vara så avancerat, det är bara liksom att ha en snabb bil och ut och köra så fort som möjligt. Det är just att det är lite enklare som är en förändring, skulle jag säga.
Ja, men Victor verkar ju, inte för att någon tvivlar på det, men väldigt pepp inför detta. Och det ska bli kul. Frågan är bara hur han kommer kunna pendla mellan Sverige och USA nu i pandemitiden. Men det var lite tveksam till själv också. Men på något sätt kommer han lösa det i alla fall. Det kommer nog bli en full säsong i alla fall, och inte, att det inte går i stöpet som det gjorde förra året.
Förhoppningsvis så blir det en full säsong. Det får man ju alltid se. Sen så löser de säkert de andra detaljerna när det behövs.
Ska vi ta och kanske sätta en liten pin i veckans podd med att avsluta med veckans snackis kanske?
Det tycker jag absolut. Ska jag bara göra det?
Ja, gör du det?
Mm. Juan Manuel Correa känner jag för i år. Han är tillbaka.
Ja.
Killen som var med i den här hemska kraschen i Formel 2 2019 på Spa, när Anton Hubert faktiskt omkom. Idag så blev det klart att han ska köra Formel 3 för ART. Och själv så ser han det som en väg tillbaka till Formel 1, och eller förhoppningsvis då till Formel 1 heller i alla fall. Och han skulle ta första året som en test och se vad det går. Men oavsett vad den storyn drar någonstans och hamnar, så tycker jag det är oerhört positivt att han faktiskt vill tillbaka och har hittat någon form av styrning. Sen får man naturligtvis se var det landar. Men där kände jag ändå att det var ett litet glatt skutt i hjärtat.
Ja, jag kände detsamma när jag såg nyheten i morse. Det är såklart väldigt tufft att komma tillbaka, men han har ju åren på sin sida. Han var ju väldigt målmedveten redan första månaden att han ville tillbaka. Inte minst för sin egen skull, också för att hedra Antoine Huberts minne. Om man är 100% frisk, det vet jag inte. Tillräckligt frisk för att köra är ju i hans sinne i alla fall. Men det var ju en fruktansvärd benskada. Det var väl snack om amputation också där de första dagarna. Men det här är en feel good story som kommer utvecklas över hela året. Och jag tror inte det finns kanske ens någon som ens vill slå Korea i årets Formel 3-fält.
Ja, det blir spännande. Jakob, vad har du för snackis att dela med dig av?
Ja, också någon som försöker göra comeback, men då på två hjul. Marc Márquez, han var inte den klokaste efter sin skada då i somras. När han gjorde comeback på MotoGP-cykeln 4 dagar efter opererat armen som han bröt på Jerez. Och sen så blev armen bara värre och värre och värre. Och nu har han opererat på den 3 gånger. Och enligt australiensiska Speed Cafe så förvärrar han skadan genom att köra en dirtbike hemma på ranchen. Det här är ju kontraktsbrott, vad det verkar lite grann. Första storyn var, som jag hörde, var att han hjälpte någon att flytta, vilket inte var ju så smart. Och sen så läser jag också någon variant om att han knakade till armen och öppnade ett fönster, vilket låter ganska osannolikt, men visst, armen var ju väldigt skör. Men nu påstås det att det var när han ramlade med motorcykeln. Och det finns ju ett antal sådana här stories i motorsporthistorien. Juan Pablo Montoya till exempel, när han spelade tennis på motorcykel eller vad det nu var. Och missade några lopp med McLaren för 15-16 år sedan. Men just det här att MotoGP-dominanten schabblar bort 1,5 år av sin karriär. Det är nästan så, kommer han ens komma tillbaka? Kommer ju inte vara komma tillbaka med den formen han hade innan, när han liksom kunde vinna race på beställning. Så det här är en sån här ofattbar nästan never ending story om Marc Márquez högra arm som han schabbla till då när han ramlar för andra gången i Spaniens GP, i första loppet i MotoGP 2020.
Alltså jag tror inte han själv ser det som att han schabblar faktiskt, utan nej. Han ser ju bara målet. Han ser ju ingenting annat. Det är ju totalt tunnelseende. Jag tror att inte ens 7 vilda hästar hade kunnat stoppa honom i det läget. Så det kanske man får...
Tänker du då veckan efteråt?
Ja, precis. Och antagligen så är du idrottsman, så tänker man ju sällan på konsekvenserna. Mm. För man ser ju målet framför sig. Och jag menar, det finns inte en MotoGP-förare som inte haft ont.
Nej.
Och det som vi tycker är ont, det är antagligen extremt, väldigt brutalt ont.
Mm.
Så därför så är det nästan, ja, vi kan säga schabbla, men han ser det nog inte på det sättet. För han är van vid så oerhört mycket mer. Och hade han funderat i de banorna att någonting kan vara farligt, så hade han aldrig vunnit alla de där titlarna som han faktiskt har gjort.
Mm.
Det känns som det är en del av hans DNA. Det får vi nog bara acceptera, och han också.
Ja, en racerförare är ju ett särskilt släkte, men än värre är ju de som kör på två hjul. Mycket hästkrafter har en MotoGP-cykel nu. Det är närmare 300, och särskilt Hondan är ju ökänt svårkörd. Jag tror vi får ta upp den här snackisen igen om en månad eller så. Ronny? Har du någon feedback på det? Eller ska vi ta upp ditt ämne?
Jag tycker ni har sammanfattat det, hela den här situationen och problematiken bra där. Inget mer att tillägga. Återigen Rasmus Lind. Jag såg ett Facebook-inlägg här nu dagen innan Daytona 24 timmars. Egentligen så var det ju inte en bild på Rasmus först. Jo, det visade sig att det var Rasmus, för det var ett par ben som sticker ut genom dörren i garaget på en LMP3. Det visade att det är Rasmus Lind som ligger i bilen då, upp och ner med huvudet ner i golvet där inne i cockpit och på meka med bilen själv. Och jag citerar vad det stod på inlägget. Det stod: Rasmus Lind doesn't sit around and wait for the car to be finished. He's hands on. Så att han alltså är med då, mekanikerna i depån och jobbar på bilen då. Och jag tycker det säger en hel del om Rasmus, just att han är en sån, han är både mekaniker och förare. Och det är en snacke som jag gärna vill ta med, just att den mångsidigheten som han visar där, det ser väldigt roligt ut, kan jag säga. Så att gå in på Performance Tech Motorsports Facebook där och titta på den från 26 januari klockan 19:12 publicerar de den. Den tycker jag är lite kul. Finns det några fler förare som är så supernördiga som Rasmus är?
Så jag vet ju att Oliver Solberg är en sån. Men jag tycker på något sätt att det är så jäkligt härligt också, för att det är så mycket snack om att man köper sig platser hit och dit, va? Men alla har ju inte de möjligheterna. Då är det ändå fantastiskt när man känner i sitt hjärta vad man vill göra och ser till att man tar alla möjligheter, alla till utstående medel för att klara av och för att utvecklas och för att någon gång nå sin dröm.
Mm.
Det är väl ändå fantastiskt, är det inte det?
Jo, absolut. Och de kommer ju från gräsrots racing, och då måste man ju också kunna de där sakerna, för då har man ju inte råd att betala någon att göra det. Men jag funderar då på lite högre nivå. Det blev ju lite skriverier om Oliver Askew, var med och hjälpte till att plocka ner stallets grejer när St. Pete ställdes in. Gjorde inte Lando Norris det också i Formel 1 i Österrike till exempel? Och sen tänker jag lite längre tillbaka i tiden, jag vet, Mark Martin, NASCAR-legendaren. Han var ganska irriterad när han var tvungen att göra sådana saker. Han kunde göra det själv, för han kom ju också från gräsrots racing, amerikansk stockcar racing i Mellanvästen. Men han tyckte att nu kör jag på ett professionellt stall. Om jag vill att pedalerna ska ha rätt vinkling eller något sånt, att ratten ska vara rätt inställd, då kan väl mekaniken göra det då, men de gör det. Och det här var när han körde för Roush Racing på 90-talet. Men då var det så, men det där har inte de betalt för. Så ifall du har den justeringen, för då får du göra det själv. Och sen när han kommer till ett annat stall så tycker han, det här är ju så mycket bättre, nu slipper jag det här smutsgörat. IndyCar AJ Foyt var ju alltid sån. Jag tycker det har en väldigt stor charm när man ser racerförare verkligen ha smutsiga händer och verkligen försöker förstå ingenjörskonsten bakom bilarna.
Uppfriskande och förmodligen en sån grej som vinner i längden också.
Det är en ödmjukhet i det.
Ja.
Det är ju ett teamwork, det är det som så många glömmer bort. Motorsport är teamwork och det är ju precis lika viktigt det jobbet som görs på fabriken, i depån, i garaget som det som görs i bilen bakom ratten. Så det är väl underbart när man ser till att man är ödmjuk inför uppgiften och man gör det tillsammans. För det är det det handlar om.
Så är det. Och det är som att du tar det där ur, direkt ur Beth Paredas mun, Anna. Det är ju så att innan vi, ja, vi får, kanske vi kommer till slutet av podden här nu, kan vi hinta om det att det är, i nästa vecka så har vi alldeles ypperligt celebert besök i podden. Du kan väl säga, Anna, vem vi har där.
Absolut, vi fick möjligheten att ha ett härligt långt snack, ett samtal kan vi säga, med Beth Pereira som är teamchef för Pereira Motorsport som tillsammans med Penske ska köra Indy 500 med Simona De Silvestro. Och vi snackade naturligtvis mycket mer om väldigt många andra saker vid sidan av årets Indy 500.
Mm. Så det, ja, precis, så det blir huvudnumret i nästa veckas podd. Ja, ska vi tacka våra samarbetspartners kanske, Automotorsport och TicoRacingShop.com. Speciellt också tack till Facebookgruppen IndyCar Sweden som vi fick låna deras frågetråd för Linus Lundqvists intervjun här nu den här veckan. Särskilt tack för det också. Tack Anna och Jakob också för en trevlig pratstund.
Tack själv.
Tack så mycket.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.